fattiga människor. Hej och varmt, varmt välkomna till Modiga människor, avsnitt 186, och mitt namn är Soja Zachariasdotter. Med mig har jag Sofie Röder, och det ska bli en ära att få bjuda in henne. Det hon ska prata om idag är jätteintressant och superviktigt.
Hej!
Hej Sofie, fantastiskt att ha dig med.
Härligt att jag får vara med, jag blir jätteglad.
Vem är Sofie Röder? Du är näringsterapeut,
yep.
Arbetsterapeut,
yep.
Du är föreläsare, du är vetenskapsnörd, alltså du läser det mesta du kan komma över i den världen, alltså det du själv tycker är intressant.
Ja, jag sitter och surfar på PubMed och läser vetenskapliga artiklar ibland. Det är kul. Mm. Det är där man hittar mycket spännande grejer.
Mm. Du är extremt påläst. Ja, alltså det är,
det
är så roligt. Så roligt att prata med dig. Ja, och du är ju så mycket mer. Du är mamma och fru. Och jag menar, jag vet ju, du gör ju det här för att du brinner för det. Ja, och jag tycker att det är fantastiskt att du är med. Men jag... Ska vi bara liksom köra rätt på det, för det vi ska prata om idag är ju melatonin.
Japp. Yep.
Och som är ditt specialområde.
Ja, alltså jag fastnar för en molekyl i taget liksom. Och nu är det melatonin och har varit i några månader.
Mm.
Absolut.
Så, vill du berätta för oss vad du har kommit på?
Ja, alltså melatonin, man tänker att jag har det sömnhormonet. Och det finns som, det är ett läkemedel i Sverige. Man tänker att man kan ta melatonin för att sova gott. Men melatonin är så mycket mer än ett sömnhormon. Och det är väl det som jag är inne och läser om helt enkelt. Att när man tar det i liten dos som 3 milligram som är läkemedel så sover man gott. Men i forskningen så finns det väldigt mycket mer. Där är melatonin, det är mycket högre doser och då får det helt andra effekter. Då påverkar det helt andra saker. Så att melatonin är en jättestark antioxidant. Den är 10 gånger starkare än glutation som är kroppens starkaste antioxidant. Eller som är vanligtvis känd som en väldigt stark antioxidant. Så är melatonin 10 gånger bättre. För att den kan omvandlas igen och igen och igen. Så den är ju effektiv på att minska inflammation och sånt. Så det är lite som melatonin är ungefär likadant som C-vitamin. Den är spännande, det är en vitamin liksom, den är, i liten dos gör den lite skillnad för oss i kroppen, men i stor dos blir det nästan som ett läkemedel, alltså jättedunder effekt. Och det man har hittat nu är att melatonin påverkar något som heter phase separation, som påverkar allt som sker i kroppen. Så det är ett jättehett forskningsämne och det kommer ut vetenskapliga artiklar hela tiden. Och det sker jättemycket. Så det är jättespännande att läsa om och hur man kan använda det här i sjukvården och sånt.
Vad kallades det? Sa du phase?
Phase separation.
Okej.
Okay. Jag tycker det är lite klurigt att prata om det här på svenska för jag har liksom inga bra ord för det. Mm. Men på engelska är det lättare. Det känns mer som att de har 3 gånger mer ord. Och det finns liksom ingen bra översättning, tycker jag, till svenska på det. Men det är processer som sker i kroppen som är jätteviktiga. Men melatonin är ju en jättecool substans. Och då har man då forskat. Jag har följt och läst mycket utav en forskare som heter Russell Ryder. Han har forskat på melatonin i 55 år. Och publicerat 783 vetenskapliga artiklar. Nu har inte jag läst alla dem. Men wow, vad mycket forskning det finns på det. Och sen är det många av hans doktorander som är under honom. Som också bidrar väldigt mycket till melatoninforskningen. Och en av dem heter Doris Lo. Och henne följer jag också och läser mycket och pratar med. Hon har en Facebookgrupp också som jag är med i. Och lär och lyssnar och diskuterar vetenskapliga artiklar kring melatonin. Så det är väl den molekylen jag fastnat för just nu, kan man säga.
Och vad tänker du då kring att, för det är inte så mycket vi vet kring melatonin, eller hur?
Nej, alltså den vanliga kunskapsnivån är ju bara det att det är bra för sömn.
Mm. Precis, jag menar uppenbarligen så vet ju några någonting om melatonin, ganska mycket. Men, men för oss var vanliga. Liksom.
Och det är det jag vill nå ut med. Mm. Jag vill egentligen, ofta får man inte, inom alternativmedicinen får man inte behandla cancer, och det vet jag. Men jag vill berätta om de vetenskapliga artiklar som jag har hittat och läst. Mm. För jag tycker informationen är jätteviktig. Mm. Och den kommer inte ut till gemene man om inte jag sammanfattar den. Och översätter den till svenska och försöker sprida den. Mm. Så att folk får upp ögonen för hur häftigt melatonin är.
Så vad är det, de här
det coola? Det finns ju massa coola vetenskapliga artiklar som handlar om melatonin. Och hur man använder det mot cancer. Före och efter och under och i kombination med. Och det finns många fina forskningsrapporter som visar på det. Och jag brukar, när jag håller mina föreläsningar, så brukar jag prata om, det är inte jag som säger det här. Utan jag är näringsterapeut. Det är läkaren som ger ordinationer och behandlar cancer. Men patienten behöver ju vara den som styr och kör bilen. Får information och vägval, och det är den som styr och bestämmer vart man ska svänga och hur man ska göra i sin behandling. Och läkaren tycker jag borde sitta jämte med karta och kompass. Men man måste ha med sig liksom mer information, ett brett spektrum av information, så att man kan göra ett bra informerat val om hur man vill ha sin behandling.
Och där är vi ju inte. Ja, där är vi ju inte.
Nej, ofta blir man lite överkörd i sjukvården. Att det är det här, varsågod, det här är vägen. Det finns ingen annan väg. Men jag tänker att patienten behöver hålla en mer aktiv roll. Och jag tänker att då kan man till exempel slå upp de här vetenskapliga artiklarna som jag ofta pratar om. Och då brukar jag prata om något som heter PMID-nummer. Till exempel PMID 2605-0360. Då kan man googla på det och så får man upp den här vetenskapliga artikeln och så kan man skriva ut den och ta med sig den till läkaren. Ifall att man tycker att melatonin, det är någonting jag vill ha av min läkare, eller faktiskt sätta press på sjukvården. Att om de också vill ge cellgifter, varför kan de inte ge melatonin samtidigt för att neutralisera de dåliga effekterna som uppkommer av cellgifter? Så att jag tror att man behöver sätta press och vara med och vara aktiv.
För det är ju så, vi har egentligen ganska mycket att säga till om, eller hur?
Ja.
Som patient.
Fast vi får inte riktigt reda på det. Men det här med informerat samtycke är ju jätteviktigt. Om man frågar någon kirurg, vad tycker du? Ja, då tycker han operation är bra. Och så frågar man någon onkolog, ja, de tycker cellgifter är bra. Ja, för det är det som finns i deras verktygslåda. De erbjuder det som de har i sin verktygslåda. Men jag tänker att alternativmedicinen, eller egentligen vetenskapen, och de här fina artiklarna är en väg till. Att lägga till, att använda.
Ja, det är ju svårt att ifrågasätta dem, eller hur?
Ja, alltså man ska väl ifrågasätta allt.
Ifrågasätta allt, ja. Men jag menar, det här det bygger ju ändå på någonting. Sen vet vi att det finns en massa saker som kanske inte bygger på helt rumsrena saker.
Men jag tänker att Russell, det finns mycket forskning som är helt upp i det blå, som är svår att lita på. Men jag tycker att Russell Ryder och Doris Lo är så neutrala man kan vara. De tar inte emot en massa forskningsbidrag från läkemedelsbolag och sånt. Utan de är väldigt självständiga på det viset. Så jag litar på deras forskning i alla fall, det gör jag.
Ja, sen är det som med allting, att jag tänker att jag menar, jag uppmuntrar människor att ta det ni vill ha och sen så lämna resten. Men blir ni nyfiken så kanske kolla upp själva om ni tycker att det verkar ligga någonting i det.
Ja, men det finns så jättemånga vetenskapliga artiklar som visar på att melatonin och cancer kan ha en god effekt, att melatonin kan hjälpa till. Bland annat så finns det Det finns randomiserade kontrollerade studier på melatonin och cellgift. Där man har kollat precis hur det går. En del av de studierna är gjorda på möss. Andra, det finns också på människor.
Mm.
Men de är väldigt fint gjorda. En av dem heter Protective and Sensitive Effects of Melatonin Combined with Adriamycin on Estrogen Receptor Breast Cancer. Som är gjord 2015. Och ja, men det finns otroligt bra studier som man kan läsa. Och i den så delades mössen upp. Alla mössen hade bröstcancer med östrogenpositiv. Och de delades upp i olika grupper. Kontrollgrupp och en grupp som fick cellgifter. Och en grupp som fick både cellgifter och melatonin. Och en grupp som bara fick melatonin. Och så mätte man då hur mycket tumören växte eller krympte. Och hur många som överlevde utav de här mössen under en månad. Och så mätte man också livskvalitet. Och resultatet var att tumörerna de minskade mest i kombinationsgruppen melatonin och cellgift. Så det var effektivare att ta melatonin än bara cellgift. Alltså man tar dem tillsammans. Och man tittade i mikroskop på tumörerna och då var apoptos, alltså programmerad celldöd, som är jättebra. Det var störst i bara melatoningruppen, de som bara fick melatonin. Och i melatoningruppen så hade mössen högst livskvalitet och bäst överlevnad, 100%. Och sämst livskvalitet var det i cellgiftsgruppen. Och det säger ju ändå något om hur man mår under cellgiftsbehandling. Wow. Att kan man, om man ger någonting som är så toxiskt, så oerhört toxiskt, att man liksom inte får hantera urin och avföring från patienten utan skyddskläder. Alltså det är gift på riktigt liksom. Mm. Och jag tänker att första liksom budet, eller vad man ska säga, i etiska koden för läkare är do no harm. Mm. Och om man bara ger cellgift utan att ge melatonin, då tycker jag att man gör harm. Alltså skada. När det finns någonting som neutraliserar det dåliga i cellgift. Samtidigt som det har en positiv effekt och tumörerna krymper mer. Om man tar melatonin och cellgifter ihop. Varför gör man inte det här? Och det här visste man 2015. Det är många år sedan. Mm. Så det är den här informationen jag vill ut med. På riktigt liksom.
Mm. Ja, men vi lever ju. Alltså det är ju. Det är ju lite så, knäppvärt liksom. Här ja, håller du och jag på med det. När all den här informationen. Den finns där.
Den finns där.
Ah.
Det finns också andra studier. Jag tycker Malmö cancerstudien som är gjord för länge sedan. Alltså typ 20 år sedan. Alltså jättelänge sedan. Där visste forskarna från början att man skulle titta på jod och selen. På överlevnad hos cancerpatienter. För att man visste för 20 år sedan att det här var viktiga faktorer. Mm. Men det vet man inte heller om. Liksom i hos gemene man. Så att forskarna vet så himla mycket mer. Så det, jag tycker det är jättespännande att få läsa alla de här rapporterna helt enkelt. Mm. Och sen säger de, åh, vi måste vänta på de här stora, robusta studierna. Jag bara, men vill du vänta? Om du var i den situationen? Mm. Eller, alltså,
man har inte riktigt tid med det.
Nej, ja. Och jag tänker också att melatonin är oerhört säkert. När man räknar ut säkerhet på saker och ting, då räknar man på LD50. Mm. Och det är lethal dose. Så man ger någon substans till möss. Och när 50% av mössen har dött, då vet man vad som är en dödlig dos per milligram per kilo kroppsvikt. Och det gjorde man på melatonin också. Det är bara det att det var inga möss som dog. Så man har inte kunnat fastställa något LD50 för melatonin. För det är så säkert.
Mm.
Och då gav man 800 milligram melatonin per kilo kroppsvikt till mössen i över 2 år. Det är jättehöga doser. Och sen är vi ju och pratar om 3 milligram och lite sömn. Men när man pratar om melatonin och cancer så använder man större doser av melatonin. Men det är mycket att smälta.
Ja, verkligen. Krånglar vi till då om vi blandar in jod och C-vitamin?
Alltså jag egentligen vet inte. Och det är lättare att hålla sig på bara melatonin. Mm. Jag kan, för att om någon frågar mig om C-vitamin, ja, då vill jag prata en timme om C-vitamin också.
Då gör vi så. Alltså, då fortsätter vi spåret melatonin. Så får vi ta C-vitamin en annan gång. Ja, ja. För det är minst lika intressant. Ja. Men det är ju helt häpnadsväckande i 2 år att de här mössen får det.
De överlevde och mådde bra. Ja. Så det var inga liksom sidoeffekter på det. Och det finns ju i Doris Lo, i hennes Facebookgrupp till exempel. Där finns det väldigt många tusentals amerikaner såklart som pratar engelska. Och där tar man ju också hög dos melatonin eftersom det är det hon pratar om. Så där finns ju mycket erfarenhet att läsa från andra människor som gör det här. Och då tar de ju allt från 180 milligram kanske till upp till 2 gram per dag. Mm. Och det trillar vi ju liksom baklänges av att 2 gram, det är ju jättemycket när man pratar om 3 milligram. Men jag tänker också att jod är lite liknande, att vi är lite rädda för de här höga doserna. Men jag är också med och pratar lite i det här med jodgruppen. Att jod är väldigt viktigt för kvinnors hälsa. Och jod är liksom lite likadant. Livsmedelsverket är absolut livrädda för jod. Och tycker att man ska ta ytterpytte lite. Och alltså en droppe Lugols lösning som är jod är 4000 gånger mer än dagligt rekommenderat intag. Och så tar man då flera droppar jod per dag. Och då funkar liksom hjärnan och sköldkörteln och alltihop. Så att det är ju mycket rädsla liksom. Att vi har fått med oss det. Att det ska vara lite jod. Det ska vara lite C-vitamin. Det ska vara lite melatonin. Lite av allting. Det ska vara så lite. Och jag som näringsterapeut vill ju mer jobba automolekylärt med jättestora doser. För det är då det blir en bra effekt.
Nej, men jag som är uppvuxen på landet, min mamma hade ju bondgård. Så att, jag menar, vad gjorde vi om någonting hände? Alltså jod, alltså våra djur har ju badat i jod. Så,
ja.
Om en häst skadar sig eller liksom djuret blir trasigt på en ko eller så att det,
min mamma hade. Jag var på sjukhus i Afrika och där hade de också jod i parti och minut.
Mm.
Överallt, på allt.
Mm. Så att,
Det var ju liksom en universal bra grej med jod innan läkemedelsindustrin tog fart.
Det kan man säga. Innan det slutade vara det.
Innan det slutade vara bra och coolt.
Ja.
Ja. För att upptäcka de här häftiga molekylerna igen.
Mm. Men vi förlåt, säg.
Mm. Ja, säg det.
Nej, men jag bara tänkte, vad just kvinnor och kvinnohälsa och jod.
Det är ju något jag brinner för, kvinnohälsa överlag. Så att man förstår, varför är vår kropp så här? Hur funkar den på riktigt? För där tycker jag också sjukvården är, de är ute och, ute och cykla lite faktiskt.
Mm.
Men jod är ju jätteviktigt för sköldkörteln, eller för alla körtlar i kroppen. Och kvinnor har ju lite fler. Det är både men bröst och äggstockar och livmoder behöver ju, och sköldkörtel behöver ju jod. Och det är därför som fibromyalgi och sköldkörtelproblem är så vanliga hos kvinnor. Var tionde svensk kvinna äter vaccin för att vi har jodbrist.
Alltså
så det är ju jättevanligt.
Så att egentligen skulle du ganska lätt kunna åtgärda det här med jod.
Kroppen behöver mera jod än vad vi tror.
Och inte Livsmedelsverkets rekommenderade dos.
Nej, jag är väl inte något större fan av Livsmedelsverket, det kan jag inte påstå. Absolut, de har lite för liten dos. Men det handlar också om andra hormoner. Om man har väldigt högt östrogen till exempel, så har man mycket svårare att ta upp jod i tarmen. Och går man då runt med östrogendominans hela tiden, så har man också svårare att ta upp jod under hela månaden. Annars har vi ju 2 veckor där östrogen är lite lägre, där man kan ta upp mer jod. Men sköldkörtelproblem uppkommer i princip alltid efter puberteten för tjejer. Det är då det liksom börjar, kan man säga. För det är då man får mer körtlar och man ökar jodbehovet i kroppen. Och nu är det ju populärt med havssalt och sånt som inte innehåller så mycket jod. Och då kan man också få jodbrist. Du tänker mycket så, Eva. Vad tänker du?
Jag tycker det här är så intressant.
Ja, men det tycker jag också.
Ja, men jag tänker bara, men du fick igång med Livsmedelsverket. Att ska man följa deras rekommendationer, ska man inte överleva särskilt länge.
Ja. Nej, jag tycker också att när de säger att saker och ting, de rekommenderar det eller det, då säger jag ja. Och de rekommenderar också flytande vegetabiliska oljor till gravida kvinnor, vilket är emot bara all forskning man bara kan tänka sig. Varför vill man ha omega 6?
Ja, och alltså, det vet du, det är ju helt, ja. Mm. Ja. Nej, men jag är ju själv.
De behöver man inte lyssna på så mycket, tänker jag.
Nej, men jag tänker så här, grejen
att de är en väg, man kan välja den om man vill det, men jag väljer en annan.
Ja. Det finns så mycket information där ute. Mm. Alltså om man börjar söka, det är ju som Pandoras ask. Det är så, det är därför det är så kul att prata med dig, för att du kan så mycket och du har verkligen studerat så mycket. Jätteroligt.
Det finns en annan, en cool vetenskaplig artikel till om melatonin och vad heter den? Melatonin as a radioprotective agent. A review heter den. Och den är gjord 2004. Men alltså, det är så spännande, för att det var egentligen amerikanska försvaret som började forska på hur neutraliserar man strålningsskador. För det tydligen uppkom när de höll på med sina nuclear experiment way back, liksom. Ja, för länge sedan. Så för deras personals skull så behövde man veta hur man neutraliserar farligt radioaktivitet. Och då testade man jättemånga olika molekyler för att se vilken är det som är bäst, och melatonin var bäst. Så mycket av forskningen på strålning och melatonin och cancer är gjort av amerikanska försvaret. Så man bara, de har vetat det här sedan många årtionden tillbaka. Att det här är bra.
Ännu längre.
Ännu längre tillbaka, ja. Men det är, när det blir strålning så uppkommer det något som heter hydroxy radical. Alltså en jätteelak molekyl, kan man säga. Och den som bäst kunde bryta ner det var melatonin. Och de har ju gjort flera studier på människor nu, där man ger melatonin både som salva och som invärtes före man ger cancerstrålningsbehandling. Och då minskar man risken för strålningsskador och såna här röda ärr och massa irritation och sånt på huden som orsakar massa skada. Så att man vet ju hur man ska skydda de friska cellerna. Det gör man med melatonin enligt de här vetenskapliga artiklarna. Det finns en som heter Melatonin for Prevention of Breast Radiation Dermatitis. A phase 2 prospective double blind randomized trial. Den är gjord 2016. Den är jättebra. Så det finns studier på människor. Jag förstår inte vad de väntar på.
Du sa att jag tänker mycket, alltså jag får så här liksom hjärtklappning när jag står här och lyssnar, för att jag bara känner att det är så, det är,
ja, men det är viktig, ja, men det är information, jag fattar, jag skulle bara vilja lyssna.
Nej, men det är ju
viktigt.
Det är jätteviktigt att det kommer ut, men det finns ju liksom också, baksidan är ju någonstans att informationen finns där, men den kommer ju liksom inte ut.
Nej, och jag tänker att så länge jag inte behandlar någon med cancer, men jag pratar om det här, säger den vetenskapliga litteraturen, det är inte jag som säger det, utan varje person behöver själv ta reda på information om hur melatonin funkar, och är det något som de vill använda, och då får de ta det med sin läkare, för det är de som har hållit i behandlingen. Men det är så viktigt att veta om det. Om man inte vet om det kan man ju inte efterfråga det. Så tänker jag.
Ja, precis. Det är ju omöjligt att göra ett informerat vårdval när du inte vet vad du ska efterfråga.
Mm.
Alltså det, när du inte vet vilka rättigheter du har. Ja, yep. Jag menar, det här återkommer ju på alla områden.
Ja. Mm. Mm. Och de har sammanställt så det finns typ 11 olika sätt som melatonin påverkar cancer. Alltså 11 positiva sätt. Så det är inte bara att det är en bra antioxidant, utan den gör att melatonin gör att tumörer inte kan bygga blodkärl till exempel. Och cancertumörer vill ju ha en massa blodkärl så att de får en massa socker så att de kan växa. Så det är ju en viktig sak.
Socker, hur bra är socker i sammanhanget?
Ja, men det är ju det som eldar på, kan man väl säga. Mm. Ja.
Det kommer att säga.
Men det är precis där som melatonin också är jätteviktigt. För att man kan använda det. Man kan använda melatonin på ett spännande sätt där. Enligt vetenskapliga studier. Att för att cancerceller älskar ju socker. Och därför så har de ju en massa receptorer på sin yta. Som sockret som att sockret kan fastna på och åka in och komma igenom cellmembranet och åka in i cancercellen. Och de här heter till exempel GLUT4. Glukosreceptor 4, något sånt. Men melatonin kan också fastna där. Så att man kan använda melatonin eller samma receptor för att få in melatonin i cellen, i cancercellen. Så det finns massa forskning på det här. Så man kan använda det för att liksom svälta cancercellen, kan man säga. Om man sätter melatonin på hela cancercellen istället för glukos, då får ju inte cancern någon energi och då dör den.
Mm.
Så man kan använda det här som behandling också. Om man är läkare.
Ja. Hör verkligen vad du säger, vill jag bara säga. Det är ju ganska revolutionerande det du precis säger.
Ja, men det finns jättemycket grejer. Och allt det här står ju på PubMed. Det är bara att fiska mer.
Borde inte alla...
Varför vill inte alla andra sitta i soffan och läsa vetenskapliga artiklar på kvällen?
Att man kan ju tycka att cancerläkare borde hoppa jämfota liksom, över den här informationen.
Ja, och jag tänker den är så tydlig nu att det är liksom, det går inte riktigt att blunda för det längre. Men melatonin verkar också förhindra och minska risken för metastasering i många studier också. Men en annan sak är ju att melatonin, det är svårt att översätta till svenska, men alla, man tror att i cancer så tror man att alla cancerceller är lika arga och dumma. Men cancercellerna är olika snälla och olika dumma och olika elakartade eller snälla. Kan man säga att de är olika. Och melatonin pratar och kommunicerar med de här cellerna. Så att de snälla cellerna cancercellerna behåller sig snälla. Så att inte de blir elaka. Så att den pratar liksom med, hjälper till med kommunikationen. Så att inte den elaka cancercellen smittar av sig och blir en elak cancercell till. Utan att man vill ha de här snällare cancercellerna istället. Som inte metastaserar, som inte växer lika aggressivt och sånt. Så att melatonin hjälper på 11 olika sätt typ. Är väl det jag har kunnat hitta.
Vi kan länka en del av de här artiklarna, eller hur?
Det kan vi göra.
Ja.
Mm. Det går jättefint. Jag vill skriva lite PM i idénummer. Och så får folk googla på dem. Så kommer artiklarna upp.
Mm.
Absolut.
Det du säger är ju så viktigt. Alltså det är inte lite viktigt. Det är jätteviktigt.
Nej, det är inte lite viktigt. Jag tycker att det är riktigt viktigt. Och särskilt när man tänker på barn. På något vis, jag kan inte riktigt hjälpa det, men när barn har cancer och man ger dem, de har ett så starkt immunförsvar, man behöver ge dem så oerhört mycket cellgifter att det tar emot i hela själen, det går knappt att tänka på. Och jag tänker, kan man då inte snälla, snälla, snälla använda melatonin samtidigt? Det borde vara mest humant. Och då snackar vi etiskt. Jag vet inte, jag blir helt och moraliskt rätt att hjälpa och skydda de friska cellerna från det man ger.
Men vi vet ju att barn har ett jättebra immunförsvar.
Ja. Och därför får de ännu mer än vad en äldre människa får.
Ja.
Men melatonin verkar också kunna göra att, cancerceller kan begå apoptos. Och det är något som man vill att det ska ske. Apoptos är programmerad celldöd. Det är att cellen känner på sig att nej, jag är felaktig. Jag ska gå och dö. Det är apoptos. Det låter lite brutalt, men ja, så funkar det. Men cancerceller kan inte det. För deras mitokondrier är trasiga. De använder inte mitokondrier på rätt sätt. Och melatonin har jättemycket med mitokondriell hälsa att göra. Och då blir det mycket bokstavskombinationer och jättedjupt direkt. Men melatonin gör så att mitokondrierna fungerar bättre. Och då funkar någonting som heter complex one i mitokondrien. Och det är där apoptosen finns. Och då kan cancerceller begå apoptos. Om man hjälper mitokondrierna, alltså de små energifabrikerna som tillverkar energi och värme. Så om man får mitokondrierna i cancercellerna att fungera mer rätt, då funkar complex one och då kan cancercellen begå apoptos. Och det var det man visade i den där mössstudien som jag pratade om innan, att mest apoptos såg man i bara melatoningruppen. Så
det är ju spännande. Ganska tydligt då, tänker jag. Är det inte därför man bedriver forskning? För att när man har ett resultat, ja, så vill man använda sig av det som gör mest nytta.
Det ska ju komma människorna till nytta. Men jag tänker att det är sånt jätteglapp mellan forskningen och vad som sker i verkligheten. Jag vill hjälpa till lite där. Att hallå, här har vi hittat en bra grej som finns. Verkligen. Det är jättehäftigt. Det finns så mycket, så mycket.
Sofie, det du gör är så viktigt.
Vad kul. Jag tycker det är roligt att hjälpa till. Men det är det där med engelska. Jag hittar ingenting. Väldigt, 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 väldigt lite vettiga saker, nya saker på svenska. Utan det är ju forskare och funktionsmedicinska läkare i USA som jag följer och läser dem och läser djupare i. Det är då jag hittar lite andra grejer. Men det är jättespännande att få översätta det till svenska. Det hjälper ju verkligen. Så det finns lite föreläsningar i min Facebookgrupp om melatonin. Jag läste precis en bok som Russell Rader har skrivit. Så tänkte jag, åh vad kul med en bok om melatonin. Det har jag inte hittat innan. Och den var på engelska, så tänkte jag, åh vad kul. Och så såg jag, den är skriven 1995. Tjosan. Har vi missat ganska mycket forskning här, 30 år. Av forskning som inte är med i den här boken. Men det var också spännande att läsa om hur melatonin, hur man såg på det från början. Så att nu har jag i alla fall läst fram till 1995. Och sen så kommer de vetenskapliga artiklarna mer därefter. De som är i digitalt format finns ju att läsa.
Men hur snubblade du på? Liksom? Vad...
Ja. Yep. Jo, men så här var det nog. Att jag brukar följa de som heter Riordan Clinic i USA. De pratar om ortomolekylär hälsa, stora doser, intravenöst C-vitamin och sånt. De har väldigt många bra funktionsmedicinska läkare och jättespännande forskning som pågår hos dem. Och jag brukar lyssna på deras föreläsningar när de har konferens någon gång om året. Och då var det en läkare där som heter Frank Schallenberger som höll en föreläsning om melatonin. Och efter 5 minuter så kände jag bara, ja, jag börjar skriva ner på svenska, det här måste vi ha, liksom. Så. Sen var jag fast.
Det är ju helt underbart och fantastiskt för oss. Ja.
Det är jättekul. Det finns så himla mycket och det kommer ut grejer hela tiden. Jag vet, det var en tidningsartikel alldeles nyss från Martin Bergö som hade gjort någon forskning om att det är jättefarligt med antioxidanter vid cancer. Och jag sa, han har så galet fel, så det är inte sant. Tycker jag. enligt det jag har läst. Men det är också spännande för Doris Lo, som är forskare på melatonin, tog upp just Martin Bergers artikel, plockade sönder den i små bitar och bara kritiserade den max. Och hon bara, jag motbevisade det här som han skriver för 5 år sedan i den här artikeln. Och jag tänker, det är precis så vetenskaplig diskussion ska gå till. Alltså tror man får liksom,
tror du han kritisera skulle våga varandra. Ja. Skulle han våga möta henne i en debatt, tror du?
Det vet jag inte riktigt. Det tror jag inte. Han är nog väldigt nöjd med sitt resultat, tänker jag. Men det blir så stora vågskvalp. För att när Martin Bergö gör forskning så kan man också tänka att han tog C-vitamin. Han tog kanske 3 milligram. Alltså, de gjorde också forskning på möss. Och då måste man ju lära sig hur man räknar ut mössens dos av C-vitamin till mänskliga doser av C-vitamin. Och biotillgänglighet och hej år. Och det måste man göra i alla såna här studier. Både på melatonin och C-vitamin och vad man nu forskar på. Men då räknar han ut att ja, men om man tar ungefär 3 milligram C-vitamin, då får den här mänskliga dos 3 milligram C-vitamin ungefär. Då får man den här dåliga effekten på som han tyckte att var en negativ effekt på cancer. Mm. Att 3 milligram C-vitamin, det får man ju liksom om man äter ett äpple också. Så att det är ju... Jag förstår inte vad han pratar om. Alltså de drar så höga växlar. Han visade en annan studie där E-vitamin var farligt. Jag bara, jag syntetiskt framställt E-vitamin till möss i skithöga doser är förstås kanske cancerogent. Men då är det fasen det som det ska stå i Aftonbladet och inget annat. Det är inte så att alla antioxidanter är jättefarliga vid cancer. Nej, det var inte det de kom fram till. Utan det ska vara rätt. Ja, Matti Berger är en annan femma, men okej. Okay. Men det är roligt att få nöta, alltså debattera, vad heter det, på riktigt. För det är så man kommer framåt i vetenskaplig diskussion.
Gud, vad jag bara hoppas att det här kommer ut ännu mer. Ah.
Bara men det är roligt, ibland så dyker det upp någon som bara, jag har hört att melatonin är bra, och jag bara, yes, härligt, då har du hört rätt. Och så skriver någon under, det ska vara högre dos än vad man tror. Ja, men jag tänker också att det är viktigt att efterfråga det i sjukvården, så att det blir ändring. Mm. Och finns det nu någon läkare som vill lyssna och lära sig, så vore ju det jättebra förstås.
Och fram till dess så får vi lyssna och lära av dig, eller hur?
Ja, ja, jag pratar mer än gärna. Mm. Men det är något som många inte heller vet om melatonin, det är att det tillverkas in i alla celler på dagen.
Okay.
Man tror att melatonin, det får vi bara av mörker på natten. Men så är det inte, utan melatonin är en jättegammal molekyl. 3 biljoner år, typ. Så att melatonin fanns ju liksom i de här encelliga algerna.
Mm.
Jättelångt tillbaka, innan det fanns människor och dinosaurier och allt vad det var däremellan. Men när man gjorde mitokondrier Och mitokondrier är ju de här små energifabrikerna som gör energi. Men när man gör energi så blir det ju också koldioxid, väteperoxid, vatten, lite annat. Som kroppen måste ta hand om på rätt sätt. Och för att neutralisera det dåliga som uppkommer vid cellandning så gör man melatonin inne i mitokondrierna. Så att melatonin är en antioxidant som hjälper mitokondrierna att vara hela och fungera rätt. Och tittar man på cancer så är ju det en mitokondriell fel från början. Så att det, men jag tycker också att melatonin är spännande. Nu har jag inte läst särskilt mycket om högdos melatonin i förhållande till, vad heter det? ME och CFS. Kroniskt trötthetssyndrom. Men jag tänker, där finns det fel på mitokondrierna. Så där är det, skulle jag ju gärna vilja läsa mer forskning på det. Om hur melatonin kan hjälpa mitokondrierna hos personer med kroniskt trötthetssyndrom. Det tycker jag ska forskas lite till om. För det vill jag läsa mer om. Mm. Men det finns så mycket. Men melatonin är i alla fall väldigt, väldigt gammalt. Och det finns inne i alla våra mitokondrier i cellerna. Och det produceras när man är i solljus. Så när man träffar på infraröd strålning.
Liksom att det fanns någon hake där med all jäkla solkräm och solglasögon. Och, så.
Mm. Ja, men solljus, i solljus finns det infrarött ljus. Och det är infrarött ljus som triggar igång melatonin inne i cellerna.
Såklart.
Men det är mörker via ögonen som triggar igång melatonin på natten. Så det är olika grejer.
Mm.
Så det är jättespännande. Men infrarött finns det ju också i eld. Och det var väl det. Vi är ju stenåldersmänniskor. Jag kommer ofta tillbaka till att vi är ju stenåldersmänniskor. Det är ju därför vi funkar på det här viset. Och det var ju vår ljuscella förr. Och då får man ju infrarött ljus.
För jag har ju på dagen. Fäbless liksom. Titta och elda den här stora tunnan jag har. Alltså jag bara...
Man mår bra av det. Det är terapeutiskt på alla vis.
Ibland jag bara kan komma hem sent. Och så bara gör jag en eld. Och så sitter jag och tittar på den här brasan. Och jag kan inte förstå varför jag har en sån... Så blir jag helt lugn efter en stund.
Ja. Ja. Och lugnet är ju att man ökar melatoninet. Man blir lugn och väl. Ja. Det är ju ingen som blir, eld på fel ställe är en annan sak. Det är jättebrant.
Men det är som att vi vet så mycket mer än vad vi kanske förstår. Wow. Det här är jättespännande med dig. Det blir flera program. C-vitamin.
Ja, jag kan prata om C-vitamin och jod, kvinnohälsa. Endometrios. Det finns så mycket att prata om.
Det får bli nästa. Men jag tycker du har knutit ihop. Är det liksom någonting mer som vi behöver veta som du har som inte fått med på den här kartan nu?
Ja. Jag tänker att eftersom inte jag ger några råd om melatonin. Hur man kan köpa eller hit eller dit. Det får man ta reda på själv på olika vis. Det finns alltid ett väldigt sug efter det efteråt. Det vet jag. Men man kan börja med att titta på föreläsningen om melatonin. I sin helhet som jag har gjort i den här gruppen cellulär hälsa. Och det finns också en frågetråd och mycket svar på frågor som uppkommer. Och sen tycker jag också att man kan gå med i Doris Los Facebookgrupp i den amerikanska Facebook-sidan där. För hon har mer doseringar. Hon är forskare och säger att de här doseringarna har vi tagit fram. Det är riktlinjer som vi använder och sånt. Mm. Och jag tänker att då kan man få, om inte läkaren kan ge information kring det, så tänker jag att man kan leta upp det i hennes grupp. Mm. Så att man får hjälp på vägen. Ja, det finns så mycket att prata om melatonin. Undrar om jag har missat något. Det görs väldigt mycket studier på melatonin och Alzheimers. Det görs jättemycket studier på melatonin och Parkinson och neurologiska sjukdomar och hjärt-kärlsjukdom. Och så det finns, melatonin är inte bra bara vid cancer, utan man kan, jag tänker att man skulle kunna kräva melatonin av läkaren, kräva, sätta press på. Det finns vetenskapliga studier om melatonin på hur många områden som helst, inte bara cancer. Så att det, jag tror att det här är, det kommer ännu mer framåt. Det här med face separation är en jättegrej.
Mm.
Jag blir så här, hade jag kunnat nominera Doris Sloot till Nobelpriset i medicin, då hade jag gjort det. Men det kan jag inte. Men det här med face separation, hela forskarsamhället börjar få upp ögonen för face separation och hur viktigt det är. Och hur det reglerar alla processer i kroppen.
Mm.
Och jag tänker, om man tänker att melatonin är så gammalt som 3 biljoner år, så är det jätteviktigt för oss. Annars hade det inte varit med under så lång tid. Det är jättegrundläggande. Så det är mycket grundläggningsforskning som sker. Har du någon fråga? Du bara, wow.
jag tycker att det här är så, wow. Ja.
Det är lite mindblowing ibland. Men...
Alltså, vad ska jag lägga till? Liksom? Alltså, jag tycker att du har täckt. Jag menar...
Ja, jag kan sitta och prata om vetenskapliga artiklar jättelänge. Ja. Jag har hur många som helst. Det är så spännande så.
Ja.
Men det...
Och det gör ju faktiskt att det är ännu roligare att prata med dig. För du tycker ju verkligen att det är så kul.
Ja, det tycker jag.
Men jag vill ju att alla vi ska bara få vara så friska som vi faktiskt kan vara. Så jag själv har ju börjat käka liksom en antiinflammatorisk, ska följa liksom ett program här nu. Jag känner bara på en vecka hur bra jag mår. Ja. Alltså jag mår så bra. Jag menar, vi kan ju, finns ju så många
sätt. Kosten är ju grunden, absolut.
Ja, fast det finns de forskare som säger att det inte är så, har jag hört. Man kan både dricka vin och skita i vad man äter.
Ja, jag förstår inte varför hon får massa plats i nyheterna. Ja,
tyvärr fick hon lite plats här också, men det är ju så dumt. Det är så dumt att klockorna stannar. Liksom. Ja,
men jag tänker att det är lite det som jag är ute efter. För att ofta så får man inte prata om virus och såna där farliga grejer som får runt. Mm. Så jag tänker att jag gör inte det i min Facebookgrupp. Utan jag börjar från början med att Livsmedelsverket kanske har fel i det här med mättat fett. Livsmedelsverket kanske har fel i det här med jod. Alltså ju mer kunskap folk har, ju mer kritiska kan de vara till det som myndigheterna ger ut i sina rekommendationer och råd. Och då kanske det också är lättare att ifrågasätta andra bitar också. När man väl har fått upp ögonen för att okej, de hade i alla fall fel på de här 7 ämnena. Kanske de har fel på det här 8:e ämnet också. Så jag tänker att jag tar den här långsamma vägen. Så att det blir lite mer tänk, lite mer kritik, lite mer komplext och svårt och krångligt och inte så här. För det är det ju. Det är ju komplext och svårt och krångligt hela tiden. När det gäller näring och rekommendationer och kost och sjukdomar. Men myndigheterna får det att vara så himla enkelt. Ja, cancer, ja då är det det här och det här och det här. Och man bara, men så, då har man ju missat hela bilden av varför uppkommer det. Det är en metabolisk sjukdom.
Mm.
Så jag tycker det är spännande att få prata om sånt här. Så man får vara lite kritisk.
Ja, men jag tänker också att det är så här, jag tänker på ordet sensation, att jag menar, om jag själv får uppleva de positiva effekterna, så det är ju jättesvårt att bortse ifrån dem.
Mm. Och jag tänker också att riktiga människor är också riktiga människor, för att om du provar antiinflammatorisk kost, till exempel, och blir mycket, får mycket bättre maghälsa, piggare i huvudet, då är ju det i vetenskapen bara en anekdot som inte har med någonting att göra alls.
Liksom. Men det förutom hela min kropp.
Det är stor skillnad.
Ett vittne liksom på det.
Ja. Och det betyder ju att det fungerar på personnivå, på riktigt.
Ja.
Och jag tycker det är jätteviktigt att lyssna på riktiga människor. Vad hade du för erfarenhet när du provade det här?
Ja.
Det räknas också. Ibland läser jag såna här case studies, som det heter. Att det är en person har vi följt och skrivit en vetenskaplig artikel om.
Mm.
De räknas också. För många sådana blir väldigt, väldigt bra effekt.
Så mer melatonin åt folket?
Ja.
Ja.
Och C-vitamin och jod. Ja. Och lite annat, ja. Ja.
Ja.
Absolut. Mer kunskap och komplext tänkande och kritik. Ja.
Mm.
Det skulle jag gärna vilja skicka med.
Mm. Du är grym. Ja.
Tack.
Det här är ju typ det bästa avslutet. Så jag vet inte riktigt vad vi ska lägga till. Förutom att jag ska lägga till en massa vetenskapliga artikelnummer. Och din Facebook-länk med mera till dina grupper.
Ja.
Så vi får följa upp, tycker jag, med C-vitamin och jod och kvinnohälsa.
Ja, det pratar jag jättegärna om en annan gång. Absolut.
Det kommer en uppföljning. Ja, men tusen tack, Sofie. Ja.
Tack själv.
Mm.